I stopped wars from happening. If it were somebody else, they would have gotten 5 Nobel Prizes. I never even got a mention, and I wouldn't. I don't say this out of ego, but I was nominated for the Nobel Peace Prize.
Kommer Donald Trump att få fredspriset? Borde han? Eller borde han tvärtom definitivt inte få det, då vi tittar på stadgarna? Och vad har egentligen Nobels fredspris för betydelse idag, då vi skriver 2025? Ja, det ska vi tala om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag, tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och professor Isak Svensson från Uppsala universitet. Isak Svensson, du är Dag Hammarskjöld-professor, alltså professor i freds- och konfliktlösning vid Uppsala universitet. Om vi nu börjar med den här frågan som åtminstone Donald Trump verkar fundera på hela tiden. Kommer Donald Trump att få fredspriset i år?
Nej, jag tror inte att han kommer få fredspriset i år. Och det beror på dels formella och dels reella skäl. Det formella är ju att kommittén belönar det som har varit tidigare, som man belönar från förra året, det som hände från förra året i huvudsak. Nomineringstiden går ju ut i slutet av januari och Trump tillträdde ju i januari. Men sen är det också rejält att de insatser som han har gjort, framförallt när det gäller att bidra till att avsluta konflikter, hans roll då som han pratar om som fredsmäklare och fredsmedlare. Det är för tidigt att utvärdera vilken effekt det har blivit av dem. Flera av dem kan man ifrågasätta om de är varaktiga. Man kan också ifrågasätta vilken roll som Trump faktiskt har haft i de här fredsprocesserna. Och sen så är det slutligen så att Trump är ju en kontroversiell person som också har tagit en serie olika beslut som går stick i stäv med det som Nobelpriset tidigare har belönat. Så Nobelpriset har ju uppmärksammat ett antal viktiga mekanismer för fred, inklusive mänskliga rättigheter och demokrati, internationellt samarbete, klimat och så vidare. Och på flera av de områden och nedrustning. Och på flera av de områdena så har Donald Trump fattat beslut som går stick i stäv med de intentionerna. Så det sammantaget gör att jag håller det i stort sett som uteslutet att Donald Trump skulle kunna få fredspriset i år. Men det är helt klart så att han själv vill det. Det är uppenbart att det här är en stor och viktig fråga för honom. Och det beror på att Obama fick fredspriset och det grämer han sig oerhört åt. Och det beror på också att det här är världens mest prestigefyllda pris. Och prestige är viktigt för Donald Trump. Och slutligen så beror det på att det här med att vara en dealmaker, att vara en fredsskapare, är för Donald Trump, vad det verkar, en viktig del. Det är en viktig del i hans profil och självidentifikation.
Vilka skulle du då säga att är de här kandidaterna som har störst chans att ta hem det här priset i år?
Ja, jag skulle väl se en serie möjliga kandidater. Jag tycker att internationella brottmålsdomstolen är en viktig kandidat. Det är en domstol som är hotad, som numera är under sanktioner på flera sätt. Men som gör ett väldigt viktigt arbete för att försöka upprätthålla krigets lagar, skydd för civila under krig. Och det här skulle vara ett sätt för kommittén då att påminna om att nu när vi lever i en tid som är oroligare än tidigare, mer våldsam än tidigare, med fler konflikter än tidigare, så är det här att man håller sig till krigets lagar, att man skyddar civila även under krigföring och att de som gör grova människorättsöverbrott i krig också ska kunna ställas till ansvar. Det är väldigt viktiga principer. Och därför tror jag att man skulle kunna välja att belöna det här internationella brottmålsdomstolen och deras arbete.
Men Isak Svensson, vilka kriterier ska man då uppfylla? Liksom, hur väljs en fredspristagare?
Ja, generellt sett, för alla Nobelpris så är det ju så att det är den person eller de personer eller organisationer, aktörer som har gjort mänskligheten störst nytta under det gångna året. Och när det gäller då specifikt för fredspriset så är det då tre olika väldigt grundläggande övergripande kriterier som man pratar om. Folkens förbrödrande skrivs i testamentet. Och det har kommit att en ganska vid tolkning. Där finns det då medling, det är fredsskapande, när man kommer överens om överenskommelser, när man avslutar konflikter, olika typer av fredsskapande insatser. Men även det som man arbetar med att försöka bidra till att ta undan krigets orsaker på olika sätt. Och sen så är det som kallas som folkkongresser, fredskongresser. Och där har man då tolkat det som internationellt samarbete, multilateralt samarbete på olika sätt som man vill uppmärksamma. Och sen så är det som testamentet pratar om, avskaffandet av stående arméer. Och det har man då tolkat i termer av arbete för nedrustning på olika områden. Så nedrustning, multilateralt samarbete och fredsskapande på en bred bemärkelse är väl det som man försöker uppmärksamma.
Mm, och det finns ju kanske tyvärr inte så mycket av den varan nu idag.
Nej, så man har ju inte så många framgångar att titta på, utan vad man kan välja att göra då är att peka på sådana som gör insatser även kanske inte framgångarna är så stora. Så till exempel så skulle man kunna tänka sig att man ger det till några aktörer i Israel, Palestina. Det finns flera gräsrotsorganisationer både på israeliska och palestinska sidan som man skulle kunna tänka sig att man väljer att belöna. Då kan man inte peka på att de har gjort så värst mycket framgång. De har ju kämpat emot vind verkligen i den här svåra tiden. Men man kanske vill uppmuntra den här typen av aktörer.
Nobels fredspris baserar sig på Alfred Nobels testamente från år 1895. Alfred Nobel var en svensk uppfinnare och affärsman, och hans viktigaste uppfinning var dynamiten. Vid sin död var Nobel en av Europas allra rikaste män, och han kallade sig för både misantrop och superidealist. I Nobelkommittén som delar ut fredspriset sitter fem ledamöter som har utsetts av det norska stortinget. Priset har delats ut sedan 1901 med undantag för världskrigsåren. Flera pristagare verkar en så här i efterhand kanske att ha varit lite väl optimistiska val då det begav sig.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Till exempel USAs president Barack Obama fick Nobels fredspris år 2009 innan han hade hunnit åstadkomma så mycket mer än att bli vald. USAs utrikesminister Henry Kissinger fick det 1973, mitt under brinnande Vietnamkrig, där USA alltså var anfallande part. Och rätt så nyligen, 2019, så var det Etiopiens president Abiy Ahmed som fick Nobels fredspris. Det här för att ha förhandlat fram fred med grannen Eritrea. Men följande år inleder samma man ett inbördeskrig och blir krigshetsare. Så vad säger du, Isak Svensson, om det att de här valen inte kanske är så lyckade alla gånger?
Det finns en spänning för kommittén hela tiden hur man ska tänka kring liksom det här realistiska mot idealistiska. Ska man belöna sådana aktörer som är idealistiska, som inte alltid har så mycket makt men som gör viktigt arbete? Eller ska man belöna de situationer när makthavare som har stort inflytande faktiskt gör någonting som får väldigt stor påverkan? Och när man då gör det senare, när man belönar sådana faktiska makthavare som gör viktiga positiva vändningar, då är det ofta kontroversiellt, därför det här är politiska aktörer som kanske i vissa frågor rör sig i en positiv riktning, men i andra frågor inte gör det. Så när man uppmärksammar till exempel Obama, så påpekar man att det var tidigt i hans presidentskap och att han senare kommer att göra en hel del problematiska beslut, inte minst drönarattackerna, intensifieringen av drönarattacker och så vidare. Men man ska vara medveten om att de insatserna som han gjorde på det nukleära området, för det är det han blev uppmärksammat kring, det var unika insatser som var väldigt viktiga för att bidra till en ny agenda kring kärnvapennedrustning, att skapa momentum kring kärnvapennedrustning. Så att, och samma sak med Abiy Ahmed, som ju kom att spela en väldigt problematisk roll i det som kallas Tigray-konflikten, som har varit en av världens mest intensiva konflikter, mest dödliga konflikter. Tidigt i hans presidentskap gjorde han ju banbrytande insatser och öppnade upp för en helt ny typ av dynamik, inte bara i Etiopien utan i hela Afrikas horn, som stod och vände. Och då hoppades kommittén att liksom försöka belöna, peka på en positiv riktning och att därigenom också på något sätt bidra i den riktningen. Men man befinner sig i det här dilemmat att vill man också belöna verkliga makthavare som tar beslut som ändå är i positiv riktning emot en fredligare värld, då kommer man ofta i den här situationen att man tar också större risker än när man belönar aktörer som kanske inte har den typen av inflytande alla gånger.
They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it.
Om vi nu återgår till Trump och i situationen med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, eller kanske då i synnerhet läge i Mellanöstern med Israels agerande i Gaza och kriget där och de här pågående samtalen med Hamas. Om något av det här nu då lyckas, om kriget i Gaza äntligen skulle ta slut, eller dödande av oskyldiga civila åtminstone slutar, kan eller borde Trump då i så fall få fredspriset, säg då till exempel nästa år?
Ja, det är ju för tidigt att säga. Det är klart att man inte kan utesluta att Trump skulle kunna få det. Som jag var inne på tidigare så är han ju en kontroversiell person som har fattat beslut som går stick i stäv med många av de värderingar som fredspriskommittén tidigare uppmärksammat, till exempel på klimatområdet eller demokratiområdet eller när det gäller multilateralt samarbete. Så det talar emot att han kommer få fredspriset någon gång. Men det är klart att om Gaza-kriget eller Ukraina-kriget skulle kunna avslutas, det är ju de två stora, två av de absolut största och mest allvarligaste på vissa sätt konflikterna för följdverkningar på det internationella systemet och så vidare, så skulle det vara otroligt viktiga insatser. Det är ju för tidigt att se, och hittills har vi inte kunnat. Gaza-initiativet och de förhandlingar som är nu är ju det mest lovande, skulle jag säga. När det gäller Ukraina-förhandlingarna så har ju de faktiskt inte varit särskilt imponerande hittills i alla fall. Gav man ju bort ett erkännande, normalisering till Putin utan att få någonting i gengäld. Så det var ju inte någon särskilt skicklig förhandlingsstrategi. När det gäller Gaza så är det här lovande, men det är ju ett initiativ som fortfarande är ganska problematiskt på många sätt. Det är inte så tydligt förankrat i internationell lag och idén om tvåstatslösning till exempel. Det är också ganska dåligt förberett, för att säga, utifrån att ha studerat medlingsprocesser tidigare. Så att, Trump kommer inte få det i år. Man kan inte hålla det för uteslutet att han någon gång skulle kunna få det. Och det är klart att skulle han avsluta Gaza-kriget på ett sätt som öppnar upp för en långsiktig fredlig lösning och riktning mot en tvåstatslösning, då är det klart en mycket bättre chans.
Tusen tack för den här analysen, Isak Svensson.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och professor Isak Svensson från Uppsala universitet. Nyhetspodden utkommer 4 dagar i veckan, måndag till torsdag, och enklast hittar du oss via arenan. Så logga gärna in där och favoritmarkera oss, så får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen har idag gjorts av Jonny Aspelin, och Lukas Dahlström är producent.